Det här är P1, Sveriges Radio. Polisen slog fast orsaken till Oceana-branden. Men vad var egentligen kontexten?
Ja, jag tycker egentligen inte att man skulle skrivit någonting, faktiskt.
Glädjesiffror om Vicenter som klimaträddare.
Det var uppseendeväckande, verkligen. Jag blev häpen av siffrorna som fanns i det här materialet.
Och som grumliga gränser mellan fiktion och verklighet på nationalscenen.
Det finns ju ett jättestort intresse för att få allt som pågår i vår värld och inte bara genom då nyhetsmedia helt enkelt.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. Branden på den ännu inte öppnade vattenparken Oceana i februari är den mest omskakande händelsen i Göteborg på länge. Konsekvenserna blev förödande. En person omkom och en hel stads förväntningar på en ny turistmagnet gick upp i rök. Medierapporteringen har varit ihållande sedan februari och hungern på att få förklaringar lika så. Så i förra veckan när Göteborgs-Posten rapporterade att polisen slagit fast att svetsning låg bakom branden, ja, då hakade många medier på. Jag har i veckan tittat närmare på vad som händer när små gnistor fångas upp i nyhetsrapporteringen och förstoras till en fullskalig brand. Och vi börjar det här reportaget hos GP:s redaktionschef Johan Sköld.
Ja, det handlar ju helt enkelt om att försöka få reda på bakgrundsorsaken till branden på Oceana.
Under rubriken citat polisen kolon svetsning låg bakom branden på Oceana slutcitat så får läsarna veta att polisen nu slagit fast brandorsaken på Oceana, den nästan helt färdigbyggda vattenparken som en del av nöjesfältet Liseberg. När artikeln publiceras så intervjuas Lisebergs jubileumsprojekts vd, åklagaren som leder utredningen och statens haverikommission som får reagera på polisens slutsats om brandorsaken. Alla säger att inget är fastslaget än.
Vi har pratat med egentligen alla relevanta instanser kring utredningen och var den ligger och vad man har kommit fram till hittills och sådär.
Vi ska återkomma till Johan Sköld på GP, men först möta en annan Johan. Den Johan som är ursprungskällan till uppgifterna i GPs artikel.
Johan Dahlström heter jag och jag jobbar som polis i Göteborg och är på trafiken i Göteborg.
Ja, Johan Dahlström och hans kollegor jobbar med trafikbrott. Men av en slump var hans kollegor de första poliserna på plats vid branden i februari. Men sedan dess har de inte alls jobbat med utredningen av branden.
De åkte dit innan ens larmet hade gått ut utan de såg pelan från motorvägen och åkte dit. Och när själva explosionen kom så var de ju precis under där. Så de var ju skakade efter det, liksom det de hade varit med om. De var där en timme. Sen tog vi dem därifrån.
Och därför skickade han in en rutinmässig tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket i egenskap av deras chef.
Det är ju liksom en tillbudsrapport för arbetsmiljön. Och att det hade kunnat hända någonting för dem eftersom det var, de var precis där det exploderade. Och så, där. Så det var därför de skrev den här. Och när de hade skrivit den så skickade jag den till Arbetsmiljöverket som är gängse rutin helt enkelt.
I några korta rader berättar poliserna på plats om sina iakttagelser och nämner då svetsning som en brandorsak.
Som själva rapporten, vad de har skrivit, det är deras upplevelse och deras ord. Jag kommer ju aldrig kunna rätta dem eller säga till vad de ska skriva i deras tillbudsrapport, utan det är ju deras ord och upplevelser som de. Sen om det är det som är orsaken till branden, det får utredningen påvisa.
Och det är alltså de raderna med vittnesmål till Arbetsmiljöverket som fick medier att bli fulla av skrivarglädje och rapporteringsiver.
Jag satt på utbildning, fick ett samtal ifrån, jag googlade numret för jag satt ju som sagt på utbildning och såg att det var från Stampen Media. Sen fick jag en flash på mobilen att utredningen fastställt var orsaken till branden på Oceana var. Direkt efter det så blev ju min telefon som en glödhet sten. Alltså den ringde som tusan. Jag fick sms från alla möjliga Fortus Mediahus. Och det var Aftonbladet och Dagens Nyheter och Brås tidning. Och ja, jag vet inte hur många samtal jag hade missade.
Till slut får han tillfälle att ringa upp GPS-reporter.
De ville att jag skulle svara på frågor utifrån att det är fastställt orsaken till branden. Det var liksom det de ville att jag skulle svara på. Jag är liksom, vi jobbar på trafikpolisen. Och när jag påpekar det så var han ändå på mig att ja, men ni har ju skrivit att så här startade branden. Jag försökte förklara för honom att det här är liksom en enskild individ som har varit på en rätt allvarlig händelse. Och att hans upplevelse och hans ord tas på att det skulle vara en slutsats för hur branden startade. Det är galet i min värld. Så han ville nog gärna ha. Men sen så ändrade de i artikeln. De hade kvar så här startade branden allting. Men i slutet på artikeln så citerade de mig att det här ska inte ses som någon utredning och lite sådär. Men då var ju liksom, det är väl det klassiska. Men alla läser ju inte allt i en artikel utan man läser ju det som sticker ut. Och där stod att återigen att orsaken till branden var fastställd.
Det dröjde inte länge förrän nästan alla stora riksmedier och lokala västmedier hade skrivit pushnotiser och referat av GPs artikel. Däribland P4 Göteborg.
Det var svetsning som låg bakom branden på vattenparken Oceana i Göteborg, skriver Göteborgsposten. Det är polisen som nu för första gången slår fast brandorsaken i en tillbudsrapport till Arbetsmiljöverket.
Ja, vi hörde en sån här...
Johan Sköld på GP igen.
GP söker polisen längst ner i artikeln innan vi fick tag på polisen. Vilket tog hela dagen. Och det ser jag nu att vi borde även ha varit tydliga med det. Att vi har uppdaterat texten på det sättet, vilket vi inte har gjort.
Ja, efter att ha pratat med Johan Dahlström på Trafikpolisen så la de till ett citat från honom och ändrade formuleringen slår fast till den något mildare pekar ut. Men rubriken förblev densamma.
Jag tycker inte att den är felaktig, möjligen hårdragen.
För jag tänker om man har en sån rubrik, polisen kolon svetsning låg bakom branden på Oceana. Det är ju väldigt lätt att tankarna far åt att det skulle vara polismyndighetens samlade slutanalys av vad som hände. Att det skulle vara någon slags polisutredning det rör sig om.
Om man läser texten så tycker jag att det är tydligt vad som rapporteras om.
Men vem är polisen kolon? Vem är polisen?
Ja, det är ju i det här fallet polisens rapport.
Det är inte en rapport från polismyndigheten utan det är ju en anmälan helt enkelt till Arbetsmiljöverket.
Ja, från polisen som jag förstår det ändå.
Även P4 Göteborg fick korrigera sin publicering. Jonathan Sylvan är kanalchef där.
Inledningsvis sade vi i det första inslaget vi hade att polisen slår fast. Det var utifrån den information som vi hade först som vi kunde läsa oss till då. Och sen när vi själva fick den här anmälan så ändrade vi den formuleringen.
Men korrigeringen till trots så ser inte Jonathan Sylvan några konstigheter i hur inslagen lät.
Mig veteligen är detta första gången som det från polishåll nämns en tänkbar brandorsak och givetvis är det någonting vi ska uppmärksamma.
Med tanke på att det här då handlar om ett vittnesmål från en trafikpolis, är det ansvarsfull journalistik att lägga så mycket vikt vid en sån uppgift?
Jag tycker det är väldigt viktigt här att poängtera att intresset bland publiken är enormt gällande Oceanabranden. Sedan så är det ju så att vi absolut hade kunnat vara ännu tydligare. Har du uppfattat som att det finns otydlighet här så får vi ta till oss det. Och i sådana fall vara ännu tydligare nästa gång helt enkelt.
TT skrev en längre notis av GPs artikel och skickade ut till landets redaktioner.
Vi litar ju på stora delar av Sveriges nyhetsrapportering i den här korta omvärldsbevakningen som en del av det vi sysslar med.
Viktor Olsson är inrikeschef på TT.
På det sättet så är Göteborgsposten en trovärdig källa tycker vi.
Ni skriver att polisen slår fast att svetsning orsakade branden i en rapport. Men de verkar inte ha slagit fast någonting och de har inte heller skrivit någon sån rapport. Det är alltså inte korrekt. Borde ni inte ha kollat de uppgifterna bättre?
Ska man vara så här supernoga så är också formuleringen slå fast kanske väl hård. Men polisen pekar ju på en brandorsak i sin rapport till Arbetsmiljöverket. Och det var det vi tyckte var spännande och därför vi skrev notisen.
Branden på Oceana utreds av både polis och åklagare, försäkringsbolag och av den tunga instansen Statens haverikommission. Och det beräknas ta över ett år innan brandorsaken faktiskt kan slås fast. Tillbaka till trafikpolisen Johan Dahlström igen.
Bilden blev väl ändå att det var slutsatsen liksom av branden. Att nu har vi fastställt bedömningen vad som orsakade branden.
Det råder ingen tvekan om att branden är ett stort trauma och en stor sorg för Göteborg som stad. År av väntan och förväntan brann upp på bara några timmar. En människa omkom och många frågor kring hur katastrofen kunde ske hänger fortfarande i luften. Och med tanke på det, då är det kanske inte så konstigt att medier drar på tunga rubriker om stort som smått som kommer fram om branden när läsarintresset är så stort.
Jo, jag...
Trafikpolisen Johan Dahlström igen.
När jag fattar att man är nyfiken, att man vill ha ut uppgifter och att man vill liksom komma åt sanningen, och det ska det väl vara. Men om de hade väntat en liten stund bara på att liksom få en kommentar istället om mig, så kanske jag hade kunnat förklara ännu tydligare att det här är inte någon utredning, och det kanske inte hade blivit samma liksom, så här startade branden. Det kanske inte hade skrivits på samma sätt och då kanske inte upplevelsen hade blivit på det sättet som det blev.
Vad hade varit en mer rimlig tolkning av medier?
Jag tycker egentligen inte att man skulle skrivit någonting faktiskt. Jag förväntar mig mer av journalister och att man har man bygger förtroende liksom, och det var inte ett sätt för mig att bygga förtroende i alla fall.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
Svenska Dagbladet avpublicerade i veckan ett personporträtt av en kvinna som valt livet som hemmafru. Detta då tidningen i reportaget missat kvinnans högerextrema kopplingar. Kvinnan är bland annat tidigare dömd för hets mot folkgrupp då hon spridit bilder på hakkors som hon broderat. Svenska Dagbladet har avpublicerat artikeln eftersom de hade missat det här i sin research. Något som både tidningarna Journalisten och Dagens ETC har rapporterat om. I veckan uppmärksammade SR-podden P3-klubben att SVT:s Lilla Aktuellt följer några högst anmärkningsvärda konton på TikTok. Det är redaktionens officiella konto där de lägger upp nyheter och uppdateringar för sin publik. Bland kontorna som Lilla Aktuellt följer återfinns bland annat användarnamn som Din pappas Dase 69, Stolt pedofil och Vodka Snopp.
Men Elias har alltså en stor, fet dickpick som profilbild.
Josefin Kaiser Hattevig är projektledare på Lilla Aktuellt.
Vi följer ju barn, de vi tror är barn, som ber om att vi ska följa dem. De har nog inte hetat så här när vi har börjat följa dem. Då måste det ha skett ett stort misstag, utan att de har bytt namn eller profilbild.
Och vad ska ni göra för att få bättre koll på vilka konton ni följer?
Vi kommer diskutera vidare nästa vecka på redaktionen och väga den journalistiska nyttan liksom, med att följa många och resurser som krävs för att kontrollera dem vi följer.
Och så en rättelse. I förra veckans program i reportaget om Public Service-kommitténs betänkande sa vi att det står i det nuvarande sändningstillståndet att bolagen bör få bedriva en multimedial nyhetsverksamhet. Det stämmer inte. Däremot finns formuleringen med i den proposition som ligger till grund för nuvarande sändningstillstånd.
Förra veckan publicerade The Guardian en nyhet om att Vicenter, alltså europeiska bisonoxar, gör en enorm nytta för klimatet. Artikeln innehöll otroliga siffror och glädjande nyheter. De fritt strövande djuren i Rumänien skulle enligt artikeln kunna stimulera både tillväxten och binda koldioxid i marken.
Men det här fick medicinredaktören på Forskning och framsteg Per Snaprud att undra om matten faktiskt går ihop. Kan verkligen en enda visent kompensera utsläpp från 11 000 bensinbilar? Reporter här är Alexandra Sannemalm.
Det var uppseendeväckande verkligen. Jag blev häpen av siffrorna som fanns i det här materialet.
Det här är Per Snaprud, medicinreporter på tidningen Forskning och framsteg.
Att de 170 stycken utplacerade visenter i några berg i Karpaterna i Rumänien kan binda lika mycket koldioxid från atmosfären som släpps ut av 1,88 miljoner bilar. Alltså det här låter ju lite för bra för att vara sant. Jag började räkna hur många visenter man skulle behöva sätta ut i nationalstadsparken för att kompensera för Stockholms alla bilar och sådär. Det var för bra liksom.
Det handlar om en vetenskaplig rapport bekostad av Världsnaturfonden i Nederländerna och utförd av forskare på Yale University. Resultatet visade på glädjesiffror. En enda visent kan kompensera för drygt 11 000 bensinbilar. Nyheten gavs exklusivt till tidningen The Guardian som publicerade storyn förra veckan.
Och grejen som var ett problem som jag såg rätt tidigt, det var att den här var inte granskad av andra forskare. För den vanliga gången är när seriösa forskare gör en rapport så skickar man den till en vetenskaplig tidskrift. Tidskriftens redaktör bedömer om det här ens är värt att fundera på. Om det verkar vettigt så skickar man det till experter som ska fackgranska innehållet. Och där hade de alltså inte gjort.
Per Snaprud gör då det arbete som The Guardian borde ha gjort. Han skickar rapporten vidare till olika experter som snabbt kan konstatera att de här uträkningarna är helt uppåt väggarna.
Jag fattar ju rätt tidigt att det är något lut med det här. Det är liksom, det här kan inte stämma. Men vad är det för någonting? Hur gick det snett? Jag blev tokig. Jag försökte läsa och skicka till alla möjliga experter. Ingen kunde sätta fingret på exakt vad det var som var på tok.
Samtidigt publicerar han en artikel i Forskning och framsteg som handlar om att de forskare han har pratat med slår hål på rapporten som The Guardian skrivit om.
Och sen så gick det några timmar och så fick jag ett mejl från presschefen för Världsnaturfonden i Nederländerna som sa att hoppsan, vi har räknat fel och vi drar tillbaka den här studien nu.
Du kontaktade också The Guardian, eller en kollega till dig gjorde det?
Just det, en kollega gjorde det för att när det var klart att beräkningarna var åt skogen så behövde ju de korrigera sin artikel.
Det visar sig att den här exklusiva rapporten har letats in genom tjuxingångarna på The Guardian. Den som svarar på Per Snapruds mejl är den biträdande miljöredaktören. Men det är inte han som har fattat beslutet att publicera artikeln. Det beslutet har en annan redaktör från en annan redaktion tagit.
Så det var liksom inte han som var ansvarig. Och det kan jag tycka synd om honom för att klimatrapporteringen kanske blir skadad av någonting som han inte hade någon makt över att styra.
Men Per Snaprud kan fortfarande inte förstå vad det som har hänt. Hur har siffrorna kunnat bli så här galna? Till slut får han till ett videomöte med två representanter från Världsnaturfonden och de två forskarna på Yale University.
De såg ju rätt så skamsna ut där och det var liksom... Och så förklarar de att de hade då en siffra som var hur mycket koldioxid per kvadratkilometer kan de här visenterna som binda i marken. Okej. Och det andra var att de visste hur stor yta de gick på, hur många kvadratkilometer. Och så skulle de multiplicera ihop två siffror. Men av något skäl så råkade de multiplicera med ytan en gång till. Och då blev det tokfel. Det var pinsamt, det var högstadie matematik som gick snett.
Det visar sig att det var ett matematiskt haveri som låg bakom de här glädjesiffrorna. De egentliga siffrorna visade sig vara någonting helt annat.
98% av påståendet gick upp i rök.
Ja, hur pinsam är den här publiceringen för The Guardian?
Ja, men det är väl... Det är en dikeskörning. Det blev fel. Sen får de väl själva bedöma hur de tycker att det är. Men om man har en uppgift som till 98% inte stämmer, så är det väl ganska beklagligt.
Per Snaprud skriver ytterligare två artiklar på ämnet och The Guardian går in med en rättelse. Ingen av de två redaktörerna på The Guardian har velat vara med i det här reportaget. Inte heller forskarna på Yale eller presschefen på Världsnaturfonden.
När påståenden är riktigt extraordinära så bör man ju ha extraordinärt stöd också. Så bra, väl granskad och genomförd forskning till stöd för alla påståenden. Och det fanns ju inte i det här fallet.
Var går gränsen mellan verklighet och fiktion när nyhetsflödet tar plats på Sveriges nationalscen? Med Dramaten dock vill Sveriges mest anrika teater reagera snabbt på aktuella skeenden i världen och belysa konflikter som sällan uppmärksammas. Vår reporter Josefin Schneider har tittat närmare på Dramatens satsning på dokumentära berättelser.
Verkligheten har gjort entré på Sveriges nationalscen. Dramaten dock är en satsning där aktuella nyhetshändelser snabbt letar sig in på Sveriges mest traditionstyngda teater. Repertoaren speglar nyhetsflödet, men belyser också konflikter som inte är högst på nyhetsagendan. En faktabaserad pjäs om ryska kvinnor som ansluter sig till IS. En konstnärlig kommentar till debatten om koranbränningarna. En inifrån skildring av kriget i Nagorno-Karabach baserat på en ung journalists sociala medieuppdateringar och dagboksanteckningar.
Det finns ju ett jättestort intresse för att få samtidens frågor och allt som pågår i vår värld också från andra perspektiv och inte bara genom nyhetsmedia helt enkelt.
Mattias Andersson, konstnärlig ledare och teaterchef för Dramaten sedan 2020, har under sin karriär återkommande arbetat med dokumentärt material i sina pjäser. I vanliga fall tar en uppsättning på Dramaten 2 år från idé till premiär. Dimitri Plax är Dramaten docs konstnärliga ledare. Och med Plax så kallade gestaltade läsningar, en blandning mellan en traditionell föreställning och en vanlig uppläsning, går processen betydligt fortare.
Navalny dog 16 februari och vi spelade första gången 17 mars. Så det tog oss en månad. Teater måste ligga i tiden. Alltså teater måste kunna reagera snabbt på det som händer och måste kunna göra det på teaterspråket.
Sanningen går inte att dölja. Det kommer att tala med hundratusentals.
Det är rättegång i Moskva 2021 och den åtalade är den ryska oppositionsledaren Alexej Navalny. Navalny döms till straffkoloni där han den 16 februari 2024 kommer att dö.
Det är klart att han är rasad. Det är klart att han är det.
Det här tog ju avstamp från de här läckta förhörsprotokollen, så det är klart en dokumentärt, alltså det är ett mycket starkare dokumentärt inslag, absolut.
Manuset består av verkligt material som bearbetats av regissören Dimitri Plax. Texten är central och skådespelarna läser innantill till och från under hela föreställningen.
Vad är skillnaden på Dramaten dock? Formatet och liksom vanlig nyhetsrapportering eller vanliga dokumentärer så att säga.
Det är närmare 400 personer som har samlats tillsammans och speglat sig i den här texten. All nyhetsrapportering som jag tar del av i varje fall tar jag del av helt själv när jag scrollar i mitt flöde. Så det är ju liksom en slags singulär interaktion hela tiden med det vi upplever, och det är just det här att man upplever någonting tillsammans.
Ja, kanske ligger kraften just i den kollektiva upplevelsen, menar Mattias Andersson. Någon skrattar på fel ställe, en annan gråter och någon lämnar salongen.
Upplever ni att det finns ett sug för det dokumentära och att det här på något sätt är ett svar på det?
Det finns ju såklart ett väldigt, väldigt starkt behov, tror jag, att stanna upp och be den här samtiden som är så brutal och som rör sig med sån svindlande hastighet med alla konflikter och som skiftar så konstant hela tiden. Man kan inte gripa den. Så jag tror att det finns ett behov att liksom kanske stanna upp ibland och bearbeta verkligheten i teaterformatet helt enkelt. Sen är det väl generellt en verklighetstörst, och den har väl varit ganska länge, om man ska kalla det en trend då, inom autofiktion eller bekännelselitteratur. Man vill ha verkliga människor och verkliga händelser. Och
vad finns det för risker när man blandar dokumentärt material och fiktion?
Ja, det som är risken är ju att man kanske tror att det här är den enda utsagan. Men det är därför jag återkommer till att det är viktigt att det är, vi släpper fram röster och subjekt och inte debattinlagor helt enkelt. För att det har inte vi täckning för. Då skulle vi behöva vara journalister, och det är vi inte.
Hur nära i tid får man ligga när man gestaltar ett trauma?
Alltså det finns en ambition så att säga att snabbt reagera på vissa händelser, men det är inte ett måste.
Dimitri Plax är Dramaten Docs konstnärliga ledare.
Jag tror att det också finns fara att om det handlar om en stor händelse som skildras väldigt mycket i ögonblicket, så finns det fara också att bara följa med. Jag vill ju att vi säga någonting som inte redan är sagt.
Det som utspelar sig på teaterscenen är givetvis en iscensättning. Men vilka anspråk kan man då ha på att skildra verkligheten?
Det är lättare att förstå att det här är en utsaga från ett subjekt om en verklighet än att det är en objektiv sanning. Än vad man, när man presenterar saker i nyhetsflödet, då finns ju en förmätt objektivitet och jag får bilder tryckta på mig från en konflikt.
Men man ska som publik ändå läsa det som att det är dokumentär, teater?
Man ska läsa det som att det är Dramatens försök att svara väldigt snabbt på olika konflikter i vår omvärld.
I en dokumentär så finns det ju alltid ett sanningsanspråk, och det finns det ju naturligtvis här också.
Inte på samma sätt. Det som vi gör kan vara dokumentär, men behöver inte vara det. Dock, om du lägger märke till hur vi skriver namnet på Dramaten.doc, doc skrivs med C, inte med K.
Men Dimitri Plax menar att doc kan stå för något annat, något öppnare.
Det vill säga att det inte är dokumentärt, utan det är ett dokument. Alltså på samma sätt som en Word-fil här, den där .doc. Så allt som hamnar i den formaten blir till ett dokument. Så det vi arbetar med egentligen är ett tidsdokument.
Folk är ju liksom besatta av så, vad är sant och vad är fiktion? Och
att jag förstår vad du är ute efter, men jag spelar inte med. Det vi sysslar med är fiktion. Punkt. Den kan vara baserad på verkliga händelser. Men, eller det kan vara liksom en enda persons synvinkel på en väldigt komplex företeelse. Så vi har inget anspråk att presentera liksom en objektiv bild av någonting.
Ni har tagit alla de här människornas framtidsutsikter och ni försöker skrämma alla de här människorna.
Dimitri Plax spelar inte med. Debatten om sanning och fiktion i dokumentärer ska inte appliceras på Dramaten dock, menar han. Istället vill han rikta blicken mot hur tv- och radiodokumentärer antar fiktionens dramaturgi och på så vis suddar gränsen mellan fiktion och fakta.
Alltså jag tror att fiktionalisering av fakta är en väldigt farlig väg att gå. Sveriges största podd heter P3 Dokumentär. P3 Dokumentär dramaturgiskt sett är uppbyggt som fiktion, helt och hållet.
Och vad är skillnaden här?
Skillnaden här är att det är en fiktion, det är teater.
Underkasta sig sådana lagar.
Men Navalny, nu ska vi inte syssla med.
Jag har bildat min uppfattning gällande den här saken och det är den jag lägger fram mot. Någon annan uppfattning har jag inte, så var god och låt mig tala till punkt.
Tror du publiken kan navigera när det sker en slags ihopsmältning mellan verkliga dokument och det mer dramatiserade?
Jag brukar alltid säga att formen är svartvit, men innehållet är aldrig det. Alltså, så att formen är ju väldigt tydlig med att det här är ett skådespel. Det kan inte missförstås.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet idag skötte Johan Hörnqvist.
Producent var Erik Petersson och jag heter Martina Pierrot. Följ oss i appen Sveriges Radio Play för att aldrig missa ett nytt avsnitt från oss. Vi hörs om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.